forskarna samkörde alltså den senaste klimatvetenskapen med data om inbördeskonflikter under andra hälften av 1900-talet. Och får man tro forskarnas slutsatser så kan mer än en femtedel av olika våldsamma uppblåsningar världen över ha utlösts av El Niño.
10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Quantum leap.
Psychotic. Salto quântico, salto quântico, salto quântico.
Quantum swoon. Salto quântico. Quantum, det du inte visste att du ville veta.
El Niño, så kallas väderfenomenet som kännetecknas av varmare havstemperaturer än normalt i de tropiska delarna av Stilla havet, framförallt i de östra delarna. Det här är i och för sig en ganska lam beskrivning av vad som i praktiken är planetens största och mäktigaste vädermotor, som i praktiken avgör skillnaden mellan liv och död för hundratals miljoner människor. Lite trivia här till att börja med. Namnet El Niño är spanska för pojken, närmare bestämt Jesusbarnet, och användes först av peruanska fiskare i slutet av 1800-talet. De fiskarna, de märkte att uppvärmningen av ytvattnet där de fiskade ofta sammanföll med Kristusbarnets, El Niños, födelsefest, julen med andra ord. Namnet El Niño blev sen populärt i det vetenskapliga samfundet på 1960- och 70-talen, när forskarna började studera fenomenet och dess effekter på globala vädermönster. El Niño återkommer ungefär vart tredje till sjunde år och kan hålla i sig runt 12-17 månader, men ibland längre eller kortare, lite beroende på styrkan. De senaste 15 åren har intervallen hur som helst blivit kortare, och forskarna menar att det här beror på den globala uppvärmningen. Och just nu har vi precis avslutat en ganska exceptionell fas med 3 år i rad av El Niños motpart La Niña, den lilla flickan, som i sin tur tenderar att svalka ner både Stilla havet och jordens medeltemperatur överlag. Men prognoserna tyder just nu på att en El Niño kan vara på väg nu på sommaren, från och med juli ungefär. Och vad det betyder, inklusive för dig och mig, för det lämnar knappast någon helt oberörd, det ska vi gå närmare in på i Kvanthopp den här veckan. Välkommen med, jag heter Markus Rosenlund. De 3 senaste åren har varit exceptionella på många sätt och vis. Inte minst på grund av coronapandemin såklart, och alla förändringar som den har orsakat i smått och stort. Men också beträffande väder och klimat har vi levt i intressanta tider. De 3 senaste åren har Stilla havet varit inne i en utdragen och seg La Niña-fas, med märkbara effekter på hela världens väder. La Niña med sin svalkande effekt är också orsaken till att vi inte har slagit några jättedramatiska värmerekord i världen de senaste åren. Men tittar vi framåt mot sommaren nu i år, alltså från och med juli eller så, då skiftar världens mäktigaste vädermotor alltså eventuellt över till El Niño-växeln. Det är inte helt säkert ännu, men modellerna pekar just nu åt det hållet. Och det här kan alltså få dramatiska följder för vädret över hela jorden och för klimatet, där vi kan få se nya värmerekord. Den omtalade 1,5 grader Celsius-gränsen kan de facto vara i fara redan nu. Det finns för övrigt också de som pekar på olika kriser, krig och konflikter från det förflutna och hävdar att man kan se ett direkt eller åtminstone indirekt samband mellan dem och El Niño-relaterade väderhändelser, främst då kanske torka. Grejen är nämligen den att väderfenomenet El Niño som regel ger ett varmare, torrare klimat till tropiska trakter över hela världen. Det finns till exempel de forskare som menar att El Niño hade ett finger med i den bibliska torkan i Egypten, i Majarikets försvinnande och till och med i den franska revolutionen. Nå, det här kan ju kanske uppfattas som lite långsökt och helt klart är ju att revolutioner, samhällskollapsar och motsvarande omvälvningar alltid beror på flera olika komplexa sammanhang. Men det är alltså inte helt uteslutet att det kan ligga ett korn av sanning i det när någonting dramatiskt händer med vädret som får kördarna att slå fel och folk att gå hungriga. Då blir det lätt oroligheter och risken för konflikter ökar. Det här är någonting som vi gör klokt i att hålla i tankarna också nu i vår tid med tanke på hur många vi är på den här jorden och hur begränsade vår hemplanets resurser är. En annan sak som vi gör klokt i att notera är att El Niño och klimatförändringen går hand i hand. Klimatförändringen som vi orsakar hotar göra El Niño-episoderna och torrperioderna som de för med sig mer extrema. El Niño kan sen i sin tur bidra till att ytterligare trissa upp den globala uppvärmningen eftersom El Niño bland annat påverkar oceanernas förmåga att absorbera koldioxid från atmosfären. El Niño kan alltså störa den så kallade kolcykeln. Mer om det om en stund. Men okej, vad är då alltså El Niño och La Niña, som också lystrar till det kollektiva namnet ENSO, ENSO, El Niño Southern Oscillation. Nå, kort sagt, den förstnämnda fasen, det vill säga El Niño, är det klimatfenomen som uppstår när de ostliga passadvindarna försvagas eller byter riktning och ytvattnet i östra tropiska Stilla havet värms upp. Det här påverkar väder och klimat på, ja, no, egentligen hela planeten. El Niños motpart, La Niña, kylar sen i sin tur ner samma ytvatten i Stilla havet och i princip också planeten. Den här pendelrörelsen, också kallad ENSO-cykeln, från El Niño-fasen till början av nästa El Niño-fas är oregelbunden i längd. Den varar ungefär 3-7 år. Den här cykeln den kan också inverka på Finlands väder, men de eventuella effekterna är inte direkta, så de är lite svåra att sätta fingret på. Det är snarare en sorts dominoeffekt med så många olika brickor, och Finlands bricka står väldigt långt bak i kön, att det är ganska svårt att verifiera hela kedjan vetenskapligt. För att inte tala om att förutspå vilken sorts väder som kommer att råda om La Niña eller El Niño dominerar. Finlands väder är sen dessutom också annars väldigt varierande och svårt att förutspå. Det finns kort sagt så många mekanismer som påverkar vårt väder att det är svårt att känna igen de möjliga effekterna av ensocykeln mitt i allt brus. I övriga delar av världen är det däremot lättare att sätta fingret på ensocykelns effekter. Under La Niña-fasen, som har pågått i 3 år nu men som nu officiellt är avslutad, har ytvattnets temperatur kring ekvatorn i det centrala och östra Stilla havet varit svalare än genomsnittet. Låt oss kolla in vad det har för praktiska följder. Ett sånt här läge leder alltså till att passadvindarna som blåser från öst till väst är starkare än vanligt. De här vindarna de blåser sen in det varma ytvattnet i den västra delen av Stilla havet. Och beroende på årstiden så blir det sen ökad nederbörd i Sydostasien och Australien, medan nederbörden minskar i delar av Sydamerika. Fiskpopulationerna längs Sydamerikas kust växer och blir fetare under La Niña på grund av förändringar i havströmmarna. Det har att göra med att kallare, mer näringsrikt vatten stiger upp från djupet sedan det varma ytvattnet har dragit bort västerut. Resten av världen känner sedan av La Niña i form av olika väderfenomen. Till exempel under de 3 gångna åren med La Niña hade annars väldigt torra Australien noterat rekordmässig nederbörd. Orkansäsongerna i Stilla havet har varit sällsynt aktiva också, och Östafrika har sett svår torka. Typiskt för La Niña är också ett stort, fett, blockerande högtryck som lägger sig över Stilla havet väster om Nordamerika. Det här tvingar polarjetströmmen in på en nordligare bana över Stilla havet. Som ett resultat av det här har vintern i de norra och östra delarna av Nordamerika varit kallare och snöigare än normalt på många håll, medan södra USA har haft varmare och torrare än vanligt. Kalifornien har sen i sin tur haft en blöt vinter för en gångs skull, med hejdundrande mycket snö i bergstrakterna. Och det här läget, det pågick som sagt nästan lika länge som coronapandemin. Vad ska man alltså säga om de 3 år av La Niña-förhållanden som nu har avslutats? Hur ovanligt är det? Tja, 2020 till 2022 års La Niña-trippelkombo är relativt ovanlig, men ändå inte helt utan motstycke. La Niña-episoder har tenderat att inträffa mindre frekvent än El Niño-händelser, med en genomsnittlig förekomst på ungefär 1 gång vart 4:e eller 5:e år. Det har hur som helst funnits perioder i vår relativt nära historia då La Niña-evenemangen har varit vanligare och mera utdragna. Som under 1950- och 60-talen, då det förekom ett antal fleråriga sträckor med La Niña-förhållanden. Men nu är frågan som alla ställer här kanske den ändå, att vad händer här näst? Det är nämligen en ganska relevant fråga, det påverkar dig och mig också, så lyssna vidare. De kommande månaderna är det antagligen neutrala förhållanden som råder. Men senare i sommar ser en regelrätt El Niño ut att vara på väg att etablera sig. Idag har väl de flesta hört om fenomenet kallat El Niño. Men så har det inte alltid varit. Världens medvetenhet om El Niño och dess effekter vakna på allvar i samband med den kraftfulla El Niñon 1972-73. Före 1972 var Peru den största fiskenationen i världen med årliga ansjovisfångster på mer än 12 miljoner ton. Men här kommer alltså 1972-73 års El Niño och stryper uppvällningen av kallt näringsrikt vatten till utsiktet i havet väster om Peru. Följden blir kraftigt minskad primärproduktion i form av växtplankton med en dominoeffekt som rasar genom hela den marina näringsväven ända upp till fiskarna. Så ansjovisfisket kraschar med en fångst på mindre än 2 miljoner ton 1973. Ansjovis användes vid den här tiden i stor utsträckning som en proteinkälla för fjäderfä och djurfoder runt om i världen. Så det peruanska fiskets kollaps fick långtgående följder för hela världsekonomin. De här dramatiska händelserna ledde sedan till ett uppsving av vetenskapligt intresse för El Niño och dess socioekonomiska konsekvenser. Och med gott skäl, för El Niño ändrar på livsvillkoren för många världen över. Inte minst i det väldigt folkrika Indien som är särskilt beroende av fukten som sommarmonsunen hämtar med sig. De blöta monsunvindarna tenderar alltså att vara ovanligt kraftiga under perioder av La Niña, som nu på sistone. Under El Niño-episoderna däremot, då brukar sommarmonsunen försvagas när El Niño stör de här normala atmosfäriska cirkulationsmönstren, vilket sen leder till att den hett efterlängtade regnperioden kanske inte infinner sig, eller så blir den svagare än normalt, vilket leder till torka, inte minst i norra och nordvästra Indien. Ett exempel på El Niño-relaterat elände i Indien är den svåra torkan 2002-2003. Den inträffade under en måttlig El Niño-episod som kulminerade 2002. Torkan som de uteblivna monsunregnen orsakade ledde till omfattande missväxt. Livsmedelsbristen och chockhöjningarna av matpriserna som följde drabbade mer än 300 miljoner människor. Omfattande undernäring och svält följde. En annan av El Niño-orsakad torrperiod som drabbade Indien är den som inträffade 2015-2016. Den här gången var det dessutom en väldigt stark El Niño på gång. Det var just den som gav oss det varmaste året någonsin i mätningarnas historia, tills vidare åtminstone. Då talar vi om global medeltemperatur här. Den indiska torkan 2015-16, den drabbade alltså mer än 330 miljoner människor och orsakade förlorade skördar till ett värde på flera miljarder dollar. Många bönder kunde inte betala tillbaka sina lån och det fanns rapporter om vågor av självmord bland jordbrukare i vissa delar av Indien. Under de senaste decennierna har man alltså kunnat se en klar trend mot mera frekventa och intensiva El Niño-händelser, vilket har fått många att oroa sig lite extra för klimatförändringarnas inverkan på ENSO:s dynamik, inte minst just i Indien med omnejd. Det är kanske värt ändå att hålla i tankarna här att ENSO, El Niño, La Niña, allt det här är ett naturligt förekommande fenomen som påverkas av ett komplext oceaniskt och atmosfäriskt pussel, och det kan ibland vara svårt att skilja åt effekterna av naturlig variation från effekterna av klimatförändringar. Men i vilket fall som helst har vi råd att ta risken att ignorera den globala uppvärmningens roll här. Jag menar, vi vill ju verkligen inte späda på i den här bägaren det allra minsta lilla. El Niño eller Enso är i sig ett så kraftfullt fenomen att redan de naturliga effekterna är helt tillräckligt dramatiska med konflikter som blossar upp och så vidare. Så vi vill ju åtminstone inte göra det värre. En studie publicerad i Nature för ett antal år sedan belyser det här. Forskarna samkörde alltså den senaste klimatvetenskapen med data om inbördeskonflikter under andra hälften av 1900-talet. Och får man tro forskarnas slutsatser så kan mer än en femtedel av olika våldsamma uppblåsningar världen över ha utlösts av El Niño. Och om klimatexperterna har rätt när de förutspår att El Niño-liknande förhållanden kommer att bli allt vanligare i framtiden på grund av det allt varmare klimatet, tja, då går vi mot en varmare, torrare och inte minst en våldsammare och mer krigisk planet. Vi kan inom några månader faktiskt vara i början av ett läge där de här teorierna sätts på prov igen. Märk väl, hur som helst, det finns ingen garanti för att en ny El Niño-säsong står inför dörren ännu. Men baserat på prognoserna så verkar det troligt. Bland annat amerikanska NOAA är starkt inne på den här linjen.
In an update on March 9, 2023, NOAA predicted that El Niño could arrive as early as July or August 2023.
Som forskarna ser det, när jordens klimat förändras blir väderfenomenen i ensocykeln också mindre förutsägbara. Men vad som än finns på väderkartorna i framtiden så är effekterna potentiellt dramatiska. Som sagt, ensocykeln har en så stor inverkan på dagens värld. Inte minst på grund av att vi är så många. Bara i Indien bor det nästan 1,5 miljard människor. Och då snackar vi alltså bara om Indien. Den här zonen som är direkt eller indirekt beroende av sommarens monsunregn, den omfattar en betydande del av Sydasien. Där ingår delar av Indien, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka och Maldiverna. Enligt FNs rapport World Population Prospects 2022 bodde det nästan 1,8 miljarder människor i det här området 2021. Så också om hela regionen inte nödvändigtvis är direkt beroende av sommarens monsunregn, så är det i vilket fall som helst flera hundra miljoner människor vars liv beror på vad El Niño gör åt sommarmonsunen. Det här i och med att en stor del av jordbruket uttryckligen sker där som monsunen drar fram med all sin härliga fukt. Också fisket drabbas i och med att El Niño påverkar fiskpopulationerna. I det redan färdigt överfiskade havet, kan man tillägga. Jaha, men det här berör ju alltså folk i tropikerna. Vad har det med oss att göra här i norr? Kanske borde vi snarare fråga vad vi här i norr har att göra med det. Flera olika färska studier ser nämligen ett samband mellan issmältningen i Arktis och ännu kraftfullare El Niño-fenomen i framtiden. Arktis värms alltså just nu upp ungefär 4 gånger snabbare än något annat område på jorden, vilket får havsisen att smälta, vilket får det isfria havet att absorbera ännu mera av solens strålar om somrarna. Ett allt mera isfritt Arktis kan komma att öka på frekvensen av starka El Niño-händelser med mer än 1/3. Det här har forskarna kommit fram till. Det här har bland annat att göra med att ett isfritt Arktis påverkar den så kallade jetströmmen som styr vädersystemens rörelser över norra halvklotet. Vi kommer sannolikt att se stora förändringar i klimatsystemet under de närmaste decennierna, sa det en av forskarna som citerades i Nature Climate Change. Och det största och viktigaste kugghjulet i det här klimatmaskineriet i förändring är uttryckligen El Niño, eller Enso. Forskarna använder för övrigt en mängd olika metoder för att övervaka och förutsäga de här Enso-händelserna, inklusive satellitmätningar, havsbojar och datormodeller. Men om klimatförändringen inverkar på El Niño, så inverkar också El Niño på klimatförändringen. Genom sättet som den roddar med den så kallade kolcykeln, det vill säga kolets kretslopp här på jorden. Och då snackar vi alltså om både direkta och indirekta effekter. Den direkta effekten som El Niño har på kolets kretslopp handlar om de förändringar i havets temperatur och cirkulation som El Niño orsakar. Det här påverkar utbytet av koldioxid mellan atmosfären och havet. Under en El Niño blir ytvattnet i det tropiska Stilla havet alltså varmare än normalt, vilket minskar havets förmåga att absorbera koldioxid. Det här innebär sen att mer koldioxid blir kvar i atmosfären, vilket sedan ytterligare förvärrar uppvärmningen och just det issmältningen i Arktis och allt det där, vilket som sagt med tiden leder sen till att El Niño-händelserna blir mera extrema. Det är liksom en ond cirkel. Den indirekta effekten som El Niño har på kolets kretslopp handlar sen om förändringar i ekosystemen på torra land. El Niño kan som sagt orsaka torka, översvämningar och andra extrema väderhändelser i olika delar av världen, vilket sen i sin tur kan ha en betydande effekt på vegetationens tillväxttakt och genom det på hur effektivt växterna tar upp koldioxid. Till exempel under den starka El Niño-händelsen 1997-98, då rådde en storskalig torka i Indonesien, vilka ledde till omfattande skogsbränder. Det här i sin tur släppte ut stora mängder kol i atmosfären. Under år med kraftiga El Niño-episoder är det ju också vanligt med omfattande och destruktiva markbränder i Australien. På samma sätt kan El Niño-relaterad torka i Amazonas regnskog minska mängden kol som lagras i regnskogens träd och jord. Också där ökar bränderna under El Niño-år. Men värmen som El Niño orsakar bidrar också till att olika trädsjukdomar och skadeinsekter kommer åt att sprida sig, vilket leder till skogsdöd, vilket sen igen frigör koldioxid. Summa summarum, El Niño kan alltså ha komplexa och varierande effekter på den globala kolcykeln, och forskare arbetar fortfarande för att förstå den fulla omfattningen av de här effekterna. Men sammantaget kan man säga att vi lever i intressanta tider. Senare nu i sommar är vi klokare. Är det en El Niño på väg, och i så fall blir den lilla pojken en lika stor och stark och envis gäst som dess lilla syster var. Hon som tackade för sig nu i dagarna efter 3 års vistelse. Den som lever får se. Kvanthopp är hur som helst slut nu. Markus Rosenlund säger tack och på återhörande. Ett nytt avsnitt av Kvanthopp trillar in på Yle Arenan igen nästa lördag. Ha det gott, hej så länge!